Det här är Växande världen, en podd från Vida.
Hej och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande världen. Och idag så har vi bjudit ner dig, Magnus, igen. Du har ju varit här tidigare.
Det stämmer.
Ja, vi är jättetacksamma att du är här och du kommer ju från skogsindustrierna.
Ja, det stämmer.
Och tillsammans med mig så har vi ju även från Vida Pelle.
Tackar, tackar.
Men Magnus, du kan väl bara börja berätta lite vem du är.
Mm. Jag heter Magnus Berg, som sagt, och jobbar som näringspolitisk chef på skogsindustrierna. Och jag kanske ska säga någonting om vad skogsindustrierna är för någonting.
Gärna.
För vi är ju en branschorganisation som företräder skogsindustriföretag. Enkelt uttryckt kan man säga att de företag i Sverige som tillverkar massa eller papper eller har sågverk. Och det är lite andra industrier också, men tänk massa, papper och sågverksföretag. De är våra medlemmar och vi företräder dem. Jobbar då mycket med näringspolitik, det vill säga kontakter med politiker, beslutsfattare för att bevaka branschens förutsättningar, försöka påverka olika politiska beslut som är viktiga för branschen.
Hur många medlemmar har ni ungefär? Vida är ju ett av dem.
Ja, det är en bra fråga. Det är lite svårt att räkna beroende på koncernstrukturer och sånt där, men ungefär 200 företag är medlemmar i skogsindustrin.
Mm. Och Pelle, du har ju varit med flera gånger tidigare, men har man inte lyssnat tidigare så vill vi ändå veta vem du är.
Ja, Pelle Ström heter jag då. Jobbar som skogsbrukschef på Vida. Jobbar mycket med skogsbruksfrågor, certifieringsfrågor och myndighetskontakter kan man säga.
Mm. Mm. Kul, då vet vi i alla fall vilka som sitter här inne idag. Men jag stannar kvar lite vid skogsindustrierna.
Mm.
Jag vill veta lite hur ni får era uppdrag. Hur vet ni vad ni ska jobba med?
Ja, det är en bra fråga.
Ja, jag har länge funderat på det.
Ja, nej, men vi har naturligtvis en styrelse som består av medlemsföretagsrepresentanter som är de som ytterst talar om för oss vad vi ska göra. Men det mer praktiska arbetet, då jobbar vi via kommittén. På min avdelning inom den näringspolitiska avdelningen så har vi 5 kommittéer. Och de är indelade efter olika sakområden. Så vi har en kommitté för skogsfrågor, en för transport- och infrastrukturfrågor, en för energifrågor. Så har vi en miljökommitté som egentligen handlar om fabrikernas utsläpp till luft och vatten och villkor för det. Och sen har vi en produktkommitté som jobbar i huvudsak med massa pappersprodukter. Då. Allt från produktsäkerhet till återvinningsfrågor och så vidare. Och i de här kommittéerna som är liksom motorn i vårt arbete, där sitter det representanter för olika företag. Och det är i kommittéerna som vi diskuterar vad vi ska prioritera och vi får in kunskap via medlemsföretagen och så förankrar vi våra positioner och de åsikter vi ska företräda i olika sammanhang.
Hur länge har skogsindustrin funnits?
Skogsindustrin har funnits i en bit över 100 år. 125 är det började närma sig, tror jag.
Imponerande, men det har också varit en basindustri i Sverige, ja, alltid.
Precis.
Mm. Ja, jag blir lite nyfiken då på de här kommittéerna. Är det så att Vida finns representerad i någon kommitté?
Jag är osäker på om vi har någon representant från Vida i kommittéerna. Vi kan säga så att i kommittéerna så sitter det företrädare för alla sorters medlemsföretag. Så vi har bolagen då, alltså de markägande bolagen, de stora fabrikerna. Vi har skogsägarföreningar som är med och vi har också sågverksrepresentanter.
Okay.
Då är jag osäker på vilka sågverk som är representerade i alla kommittéerna. Vi har ju ett 15-tal personer i varje kommitté.
Okej. Okay. Mm.
Men då kan jag inflika lite att Svante Dahl, som är Vidas styrelseordförande, sitter ju med i skogsindustriernas styrelse.
Det gör den.
Och själv så är jag bland annat representerad i ett kommunikatörsnätverk.
Vi har representation.
Vi har representation.
Det känns tryggt.
Skogsindustrierna. Är skogsägarna då, hur stor påverkan har de på skogsindustrierna?
Ja, vi har ju skogsägarna med i skogsindustrierna. Dels är ju flera av företagen stora markägare och skogsägare, fast en speciell sort då, så att säga. Men sen sitter ju både privat sågverksföretag och skogsägarföreningar med i skogsindustrierna. Så att jag skulle säga att vi har bra kontakt med skogsägare.
Är du skogsägare, Magnus?
Det är jag.
Ja, men då så. Mm. Då har ni ju bra koll. Du, i höstas så lanserade skogsindustrierna något som ni har valt att kalla framtidsagendan. Vad innebär den?
Ja, det stämmer. Om man börjar med det så har det varit en process sedan i över ett år, där vi har tillsammans med våra medlemsföretag har diskuterat hur vi skulle kunna beskriva hur branschen kan bidra till de viktiga stora samhällsutmaningarna, klimat, cirkularitet och så vidare. Och bakgrunden är egentligen att det där är stora samhällsutmaningar där branschen har otroligt mycket att bidra med och är en väldigt viktig aktör. Men vi känner också att vi behöver förpacka vårat bidrag, alltså rent kommunikativt beskriva det på ett bättre sätt, därför att personligen så tycker jag att politiker, beslutsfattare och andra ute i samhället, de tar oss lite för givet och ser inte det stora bidraget som branschen har. Så det har varit ett sätt att försöka jobba igenom och beskriva hur kan vi bidra till klimatarbetet? Hur kan vi bidra till en mer cirkulär ekonomi? Och hur kan vi bidra till fossilfrihet exempelvis då? Och sen också är den fråga som alltid kommer upp när vi diskuterar vårt bidrag, biologisk mångfald i skogen. Hur kan vi beskriva både situationen, hur den faktiskt är, men också vart vi vill och hur vi kan fortsätta utveckla arbetet med naturvården.
Du sa att politiker med mera tar skogsbranschen för givet. Tycker du att vi själva har tagit oss för givet?
Ja, men kanske. Jag tror att vi som jobbar i branschen, vi är så medvetna om vad mycket bra vi gör och vad mycket bra möjligheter vi har. Så vi har varit lite dåliga faktiskt på att kommunicera det. Nu när man pratar om den stora omställningen då på klimatsidan exempelvis, då är det ju stålföretag och andra. Och det är jätteviktigt att de ställer om. Det är en jätteviktig omställning som pågår i många branscher. Men vi har ju kommit otroligt långt i skogsbranschen. Vi har ju i våra processer bara ungefär 4% fossil energi kvar. Och det är ju en siffra som andra branscher bara kan drömma om. Men den är vi dåliga på att kommunicera. Så att nu framstår då andra branscher som de som ska rädda klimatet, och då ser man inte den stora nytta vi gör.
Ja, spännande. Och jag kan hålla med om det här att vi har tagit det lite för givet. Vi har ju historiskt tillbaka när vi har pratat om att vi är liksom i rätt bransch och det är klimatsmart och vi jobbar med liksom förnyelsebart och sånt, och kanske satt still i båten lite länge och har vaknat nu och liksom måste på något sätt försvara våran position i det här.
Mm. Att driva frågan. Mm. Vad är målet med framtidsagendan?
Ja, vi har formulerat tre övergripande mål tillsammans med medlemsföretag. Det första handlar om att vi ska till 2040 öka näringens totala klimatnytta med 30%. Och klimatnyttan, idag när man pratar om klimatnytta av skogen i den politiska diskussionen, så blir det ofta skogen som en sänka, det vill säga att skogen ska stå och ta upp koldioxid, binda in det och lagra i skogen. Men det är ju bara en liten del av klimatnyttan. Det handlar ju väldigt mycket om att vi kan ersätta fossila material och fossila produkter. Så att det är på den sidan vi kan göra den stora förändringen, att hjälpa samhället att ställa om. Så det är det ena målet. Sen har vi också satt som ett mål att till 2040 så ska vi ha helt fossilfria produkter, och de ska också vara helt återvinningsbara. Och vi har ju kommit långt med att fasa ut det fossila, både i processerna och i själva produkterna. Men vi har också en del att göra när det gäller att fasa ut det sista. Vi har ju plast- och metallbarriärer i vätskeförpackningar exempelvis. Och det borde vi kunna ersätta på lite sikt. Det handlar också om att vi ska kunna ha helt återvinningsbara produkter. Vi har kommit långt när det gäller återvinning, men det finns delar av våra produkter som vi behöver bli bättre på.
Och hur har gensvaret varit?
Det har varit, tycker jag, förvånansvärt stort. Det här är någonting som vi har pratat mycket med politiker och myndighetsföreträdare om. Och det här känner de att det är viktigt. Och att de här mer konkreta formuleringarna uppmärksammas på ett bra sätt. Jag ska säga också att det tredje och sista målet handlar om biologisk mångfald. Och att vi till 2040 då ska ha dels bli bättre på att mäta hur det faktiskt ser ut med biologisk mångfald. Men också att vi ska ha en rikare biologisk mångfald då. Det är en färdriktning där som vi behöver fortsätta.
Du är ansvarig för skogspolitiska frågor på skogsindustrierna, så nu tar vi oss in på de frågorna. Vilka tycker du är de stora nationella politiska skogsfrågorna just nu?
Ja, men det är ju svårt att undvika att nämna att häromdagen så kom då regeringen med besked om att man lanserar en ny skogspolitisk utredning. Den har vi väntat på. Vi har stora förhoppningar på den. Så det var väldigt välkommet.
Mm. Och vad innebär den skogsutredningen?
Den kommer att jobba med Man kan börja med att säga att den har då fått ett direktiv på 25 sidor, så att det är en ganska stor utredning. Den kommer att titta på många olika saker. Men det handlar om att skapa en skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk. Hur kan vi öka tillväxten i skogen på ett hållbart sätt? Hur kan vi säkerställa att vi får en större tillgång på hållbart producerad skoglig biomassa i framtiden? Och den ska också titta på hur svensk skogspolitik måste utformas med tanke på att det händer så mycket inom EU som påverkar oss. Så att det där, för mig är det väldigt viktiga områden som den har med. Som ska bli spännande att se och följa utredningens arbete.
Och det var ett tag sedan den här skogsutredningen gjordes senast?
Egentligen inte, det är bara ett par år sedan det gjordes en annan skogspolitisk utredning. Men det kan man väl säga här i efterhand konstatera då att den nuvarande regeringen tyckte inte att den utredningen var tillräcklig, utan man vill göra en ny och faktiskt lite större utredning igång. Det finns ett par frågor som den här utredningen borde ha också. Det här knutet till artskyddsbestämmelserna. Ersättningsrätt för skogsägare att få betalt av staten om man inte får bruka sin skog längre. Och de frågorna kommer att komma i en separat utredning. Och den hoppas vi ska komma väldigt snart, för de frågorna behöver man hantera samtidigt som den här utredningen. Så det blir två utredningar, den ena vet vi att den är på gång och den andra väntar vi fortfarande på.
Och vad syftar utredningen till?
Ja, det är egentligen en ganska stor översyn av skogspolitiken, att göra den mer uppdaterad. Vi ser, vilket då regeringen har noterat, vi ser att vi kommer behöva mer av förnybara material i framtiden. Hur ska vi kunna ha en skogspolitik som främjar det? Så att ett konkurrenskraftigt skogsbruk som kan leverera mer nytta i form av förnybara råvaror, samtidigt som man gör det på ett hållbart sätt naturligtvis. Och en anpassning till den situationen att EU bestämmer många saker som påverkar skogsbruket.
Nej, men jag kan bara stämma in här att det känns jättepositivt att den är sjösatt och att direktiven ser väldigt intressanta ut. Man går ganska långt och man vågar röra runt i grytan lite ordentligt. Och förhoppningsvis så blir det en anpassning till 2024 och framåt och inte som den tidigare var, som var ganska, ganska gammal skogspolitik som vi hade egentligen. Så att jag ser med förhoppning på det. Ja, jag tror det blir bra.
Och hur ser processen ut framåt? Hur lång tid tar en sån här utredning ungefär?
Ja, de skulle första svaren skulle komma i december om jag inte missminner mig. Och sen var det andra halvan 2025 som hela utredningen skulle vara klar. Så att ganska snabbt om vi pratar utredning med tanke på storleken på utredningen. Så att om ett år så sitter vi här och vet betydligt mycket mer.
Mm. Ja, men precis. Den ska vara helt färdig den här utredningen i augusti nästa år. Efter det så tänker jag mig att regeringen tar och skickar de här frågorna på remiss. Och sen blir det en process där man ska ta fram en proposition och lägga till riksdagen. Och då rimligen så kan det här omsättas i en proposition som beslutas av riksdagen någon gång under 2026. Så det är en liten lång process, även om utredningen faktiskt har ett ganska högt tempo och relativt kort tid.
Precis, men jag misstänker att det kommer vara klart till nästa val. I alla fall, eller i god tid före nästa val.
Det utgår jag från att regeringen har listat ut att det måste de göra.
Bra. Är det några andra nationella spaningar vi gör just nu?
Ja, det händer ju mycket inom andra områden. Alltså, skogspolitiskt så är den här sjösatta utredningen och den artskyddsöversynen som vi hoppas kommer snart till de stora frågorna. Så det händer naturligtvis väldigt mycket inom andra områden som är viktiga för branschen. Det händer mycket på energisidan och så vidare. Men för skogsfrågan så är det de här två sakerna.
Vi lyfter vår horisont en aning och blickar ner till EU. Och de driver ju något som kallas The Green Deal. Kan du förklara lite vad det innebär, Magnus?
Enkelt uttryckt så är The Green Deal, eller den gröna given som vi säger på svenska, det är den nuvarande kommissionens stora strategi för en grön omställning, enkelt uttryckt. Den innehåller politiska förslag, lagstiftningsförslag inom en rad områden, men den syftar ytterst till att driva tillväxt och grön omställning och att EU ska vara klimatneutralt till 2050.
Och när sjösattes The Green Deal, eller den gröna given?
Den presenterades när den här kommissionen tillträdde då, för snart 5 år sedan, i december 2019.
Har de haft ett högt tempo, tycker du?
Det har varit en jättestor process och den har berört egentligen nästan alla olika politikområden. Så att det har varit en jättestor process och det har varit ett otroligt högt tempo när det gäller att ta fram och besluta nya lagstiftningar i EU. Jag ska säga att den här mandatperioden, den har varit mycket intensivare och mer forcerad om man vill, än tidigare.
Har det varit positivt eller negativt för oss inom branschen?
Jag skulle säga att det har varit många lagstiftningar som hade behövt lite mer tid för att de skulle bli riktigt bra, om man ska svara diplomatiskt. Man har haft lite för bråttom och inte riktigt hunnit fånga alla viktiga aspekter och skillnader mellan olika medlemsstater och så vidare. Så att kanske har de haft lite för högt tempo.
För det påverkar oss i Sverige?
Det påverkar oss väldigt mycket. Vi har ju inte inom EU en gemensam skogspolitik, men man kan inom andra politikområden fatta beslut, stifta lagar som påverkar skogsbruket väldigt konkret. Den här kommissionen har lagt många förslag inom miljöområdet, klimatområdet som direkt går in och reglerar skogsbruk. Så att det har haft stor effekt på svensk skogsbruk.
Är det någon skillnad mot hur det var innan The Green Deal? Tycker du att det har det varit en game changer?
Ja, absolut. För att tidigare har man inom EU haft väldigt lite inflytande över skogspolitiken eller skogsfrågorna nationellt. Men här ser vi en tydlig skillnad.
Jag tycker också att tidigare så pratade vi ju inte speciellt mycket EU och skogsbruk med skogsägarna. Vi fick inte så mycket frågor och så. Men de senaste 5 åren så har det varit hela tiden aktuellt att vi har fått frågor. Vi har ställt upp, vi har haft skogskvällar, vi har varit med i olika former av sammanhang där vi har pratat det här. Vi har ju spelat in poddar om det och så vidare. Så det har ju känts som att det är en väldigt aktuell fråga. Och precis som ni sa här, att de är ganska, EU är ganska snabba på att stifta lagar och sen fylla dem innehåll vart efter, vilket gör att det är svårt i branschen att veta vilken fot man ska stå på, var är vi på väg och så vidare. Det är hela tiden en osäkerhet, vilket jag upplever det svårt. Jag är ju heller inte speciellt jätteinsatt i frågor, utan man liksom försöker hänga med, och då är det svårt att ena dagen så tror man någonting och nästa dag så tror man någonting annat. Och det tycker jag personligen är svårt då.
Frans Timmermans var ju den som tidigare var ansvarig inom EU för The Green Deal, och han är ju väldigt grön i sina värderingar och ville att skogen skulle stå. Men nu har han slutat. Mm. Vad innebär det för skogsindustrin?
Jo, men Frans var ju, som du säger, en väldigt grön person, men också väldigt kraftfull, och han hade ett övergripande ansvar för att driva den gröna given. Han hade en ganska begränsad uppfattning om hur nordiskt skogsbruk och nordisk skogsindustri ser ut, vilket har påverkat och präglat en del av de här processerna. Hans roll har egentligen förts över till 2 olika personer. En person som har tagit över ansvaret för att slutföra den gröna given-processen och en person som har tagit över klimatfrågorna. Det återstår att se hur pass mycket mer förståelse de personerna har för svensk skogsbruk. Men Frans har varit en väldigt viktig person.
Och för oss kanske lite begränsande.
Ja, men absolut. Han och det är ju inte bara han utan även andra som har haft en ganska begränsad syn eller begränsad kunskap om hur vår näring ser ut och vilka möjligheter den har.
Men hur viktiga är enskilda personer inom EU?
Jag skulle säga att enskilda personer är väldigt mycket viktigare än vad vi tror. Både naturligtvis kommissionärerna, de har ju en självklar viktig roll. Men även skulle jag säga att enskilda parlamentsledamöter har stor möjlighet att påverka enskilda lagförslag.
Men en sån person som sitter på så mycket makt, om vi vill kalla det som Frans, hur öppen är han för utbildning? För, alltså nu tänker jag mer inte på som han på person, utan mer så som EU är uppbyggt.
Ja, men EU-apparaten är väldigt stor, och återigen har enskilda personer för stor betydelse. Vi har ju träffat Frans Timmermans i olika sammanhang, och det är ju väldigt intelligent och klok person på många sätt, men det är klart att det är svårt att nå fram. Jag ska komma ihåg att skogsnäringen är stor och viktig i Sverige, men när man tittar på EU-nivå så är ju den totala skogsindustrin väsentligt mycket mindre än många andra branscher.
Och vad är utmaningen med att hur Nordens skogar ser ut i jämförelse med sydligare breddgrader, och så ska vi alla in i EU och lagar ska stiftas som ska passa oss alla? Hur blir det?
Nej, men det är ju en utmaning därför att förutsättningarna för skogsbruket ser så olika ut. Vi har mycket skog i länder som Sverige och Finland. Mycket skog som inte bara ägs utan också brukas av privatpersoner. Och vi har byggt en industri som använder virke från den här skogen. Då. Och i andra länder har man ju byggt sin pappersindustri på returpapper. Därför man har ont om skog själv. Men det är en jättebra sak att använda returpapper så att man kan använda fiber många gånger. Men då har man ju en helt annan syn på hur skogen både ser ut och hur den ska användas. Så att det är jättesvårt att hitta gemensamma detaljregler för skogen. Och det har varit lite grann det som har varit problemet den här mandatperioden. Då, att man har gått ganska långt in i detaljer där man har sett skogen som en kolsänka. Den ska stå och ta upp koldioxid. Medan vi då menar att skogen gör mer nytta för klimatet och för samhällsutvecklingen om vi faktiskt också brukar den. Att vi använder den till olika saker. Där är väl en sak som där vi har haft ganska annorlunda syn då än i alla fall delar av kommissionen.
Pelle, vad märker du hos skogsägarna? Vilka frågor går de och bär på? Eller hur tänker de kring EU och EUs inflytande?
Man kan väl säga att det är en ökad, jag ska inte säga skepsis, men kanske man som många skogsägare upplever att EU kanske tar svenska skogsägarna lite för givet och att de vad ska man säga, att de kan bjuda till lite till. Och med artskyddsförordning och allting som har kommit sista åren här så tycker man kanske att man har fått man tar en lite för stor del av kakan så att säga. Att det räcker lite, att man kanske inte ska behöva skjuta till mer eller liksom ta en ännu större del för att, ja, inte vet jag, franska bönder ska få fortsätta som de har gjort. Lite så här. Det är sådana argument som kommer ibland. Hur mycket det här är rätt och fel, det vågar inte jag svara på. Men det är skepsisen och motståndet mot att EU lägger sig i de här frågorna tycker jag ökar, definitivt. Och det rimmar väl lite med hur diskussioner och det här går i Sverige generellt när det gäller skogsindustrin här, att man tycker att det här är liksom lite för mycket, så ska jag säga.
Ja, jag skulle säga att det finns en del grundläggande skillnader i synen på skogen som har blivit ganska tydliga de senaste åren. Det är en att man i EU pratar väldigt mycket om så här, bra eller dåliga produkter utifrån hur lång livslängd de har. Det är så här, alla kortlivade produkter skulle vara onödiga, och så är det ju inte. Vi behöver ju hygienprodukter och så vidare som har en kort livslängd. Vi behöver förpackningar och annat. Likaväl som vi behöver långlivade produkter som hus och så vidare. Det är en sån här sak. Och det andra är ju det här synen på klimatnyttan. Att skogen bara ska vara en kolsänka. Medan vi ser det som ett verktyg för att ställa om till det fossilfria. Och den tredje delen som är lite viktig också, tycker jag att vi i Sverige har utformat en skogspolitik där vi försöker jobba, eller staten försöker trots allt jobba med skogsägarna och se dem som en resurs i det här arbetet. Men jag upplever att man från Bryssels sida då har sett mer att man behöver detaljstyra, och om skogsägarna inte är ett problem så är det i alla fall ingen man vågar ge allt för mycket förtroende.
Nej, men precis, och det just den här en sårad stolthet skulle jag vilja säga lite. Alltså skogsägarna i Sverige är ju väldigt stolta över det arbetet man gör. Man tycker man gör någonting väldigt bra för klimat och miljö och allting, och man är liksom engagerad. Och sen kommer då, upplever man, någon som säger att det är bättre att man kanske inte sköter skogen, eller det är bättre att man gör på ett visst sätt, eller man måste bygga upp sina virkesförråd eller vad det nu handlar om. Och det landar inte alltid helt positivt, kan man väl säga. Man vill fortsätta kunna bruka skogen, och man vill känna sig stolt över det man gör.
Nej, men när jag hör era resonemang så tänker jag ju osökt på substitutionseffekten och att vi ska kunna ersätta fossila produkter, och jag upplever ibland att EU inte har tagit med den aspekten. Hur tänker du kring det, Magnus?
Nej, men det är precis så. Det är ett jätteproblem egentligen, därför att vi har då via lagstiftning på EU-nivå ett mål för hur mycket kol som skogen ska binda in årligen. Men vi har inget mål om hur mycket fossil kol som vi ska tränga undan med hjälp av förnybara material. Och man synliggör inte liksom den delen av klimatnyttan som egentligen är den stora och helt nödvändiga. Vi ska ju bygga ett fossilfritt samhälle där vi fortfarande har tillgång till massa resurser. Vi kommer att behöva byggmaterial, förpackningsmaterial, vi kommer att behöva massa hygienprodukter och så vidare. Allt det där ska vi hantera fossilfritt. Så att det är jätteviktigt att man synliggör just den nyttan att tränga undan det fossila och använda det fossilfria. Och det saknas idag.
Och vem har gjort analysen att om vi låter skogen stå och vi fortsätter nyttja de fossila materialen vi har, hur det skulle slå?
Ja, det är ju en svår analys, men man kan säga så här att det finns ju väldigt skarpa mål för att minska fossilutsläppen i Europa. Och det är ju jättebra. Men på slutet då när man ser att det kommer ju alltid att finnas kvar en del utsläpp. Och då har man tänkt att ja, men då får vi lösa det med upptag i skogen.
Det finns ju ganska få naturliga processer som binder så mycket kol som skogen gör. Det är ju haven till viss del och sen är det skogen som står för detta. Och det är klart, kan man inte då minska utsläppen till noll utan man måste ersätta dem, ja då är det ju infångning av koldioxid då. Eller så är det ju att öka skogstillväxten. Det är svårt att hitta någonting annat. Haven kan man inte påverka. Så att det är väl ett naturligt sätt att se på det. Problemet är ju precis som du säger att minskar vi avverkningarna och låter skogen stå och växa, då minskar ju också skogsprodukterna. Och om vi då behöver ersätta dem med någonting annat, då vinner vi ju inte någonting på det. Men det är ju ett svårlagt pussel. Ska vi minska våra utsläpp till 100% alla koldioxidutsläppen, så har vi ju det är nästan ogörligt. Så att någonstans måste det här liksom kombineras. Eller, ja.
Ja, vi skulle behöva ett sätt att mäta och sätta mål för just den här substitutionseffekten eller i vilken utsträckning vi kan ersätta fossilt.
Sen är det ju så också, och det är väl kanske det man har sneglat på. Tittar man på svenskt skogsbruk de senaste 100 åren så har vi bundit väldigt mycket kol. Vi har ökat den här kolinbindningen år från år i 100 år. Men den stickan är redan dragen. Vi har ju nått ganska långt i det här nu. Vi har byggt upp väldigt stora virkesförråd som vi nu avverkar på. Och ska vi fortsätta bygga upp det här, då kommer ju skogarna se ut på ett ännu mer annorlunda sätt. Vi har ju liksom fördubblat, om jag minns rätt, skogsförrådet i Sverige på 100 år. Men att fördubbla det en gång till, då pratar vi om någonting helt annat än den skog vi har idag.
Jobbar EU i för mycket silos så att man inte tar med alla de här olika synpunkterna eller effekterna? Vad ligger problemet?
Ja, men jag tycker i och för sig man har varit duktig på att hålla ihop många olika processer. Så i den meningen så har man kanske inte jobbat i silos. Men just att man inte har synliggjort alla aspekter när det gäller skogen, det är vårt stora problem.
Frågan började egentligen att vi började prata The Green Deal och Frans Timmermans påverkan. Nu sa du att det är 2 personer som har tagit över. Så vad hoppas vi på framåt?
Det är ju en väldigt spännande tid just nu för att vi kommer att få en ny kommission i slutet på året. Vi ska ha ett val till Europaparlamentet i sommar. Så det är mycket som händer i Bryssel. Och det som är positivt tycker jag är att nu pratar man mer om frågor som handlar om konkurrenskraft. Och man börjar, tycker jag i alla fall, prata mer positivt om skogen. Så att jag hoppas att nästa mandatperiod kommer att präglas lite mer av det här med en hållbar tillväxt och att man synliggör skogens hela nytta.
Ursula von der Leyen, som är EU-kommissionens ordförande, var i Sverige nyligen. Varför var hon här?
Ja, bakgrunden var väl egentligen att Sveriges och Finlands statsminister hade skickat ett gemensamt brev till henne. Och där lyfte man just skogsfrågorna specifikt och sa att de här frågorna skulle vi vilja prata med dig om. Och så bjöd de samtidigt in henne till kom och hälsa på. Och så då blev det i Stockholm.
Var hon ute i skogen?
Nej, det var hon inte. Det var ju naturligtvis möten i centrala Stockholm. Men som tur är så är ett skogsindustriföretag, Stora Enso, har en stor forskningsanläggning precis i en förort i Stockholm som man besökte. Det var nog väldigt bra, för där kunde hon få en bild av den stora forskningssatsning som pågår och också de framtida produkterna som vi kan framställa av skogen.
Vad tror du att ett sådant besök kan resultera i?
Ja, men jag tror, och jag är till och med övertygad om att hon hade med sig en hel del nya intryck hem. Hon har fått se praktiskt hur vi driver forskningsfrågor, produktutveckling och så vidare. Och pratat med 2 statsministrar som verkligen var måna om att EU måste förändra synen på skogen och att göra lite mer anpassningar till de enskilda medlemsstaterna. Jag tror att det där var ett väldigt värdefullt möte.
Sist du var här, Magnus, så pratade vi bland annat om LULUCF och det såg ganska utmanande ut för skogsindustrin då. Vi kan prata om hur det ser ut nu, men först så kan du väl bara uppdatera oss om vad LULUCF är.
Ja, LULUCF det är en kryptisk förkortning som handlar om upptag och avgång av växthusgaser i markanvändningssektorn. Det är enkelt uttryckt så att det är upptag i, för vår del av skogen av koldioxid. Och det är en lagstiftning där man har satt mål då på hur stor det här, sänkan, det vill säga det årliga upptaget av kol ska vara. Och det blir en väldigt viktig process nu att implementera det här i Sverige. För nu är lagstiftningen på plats och de olika medlemsstaterna har fått sina nya mål då för 2030.
Men det blev inte riktigt så kritiskt som vi kanske trodde.
Det blev väl lite bättre än vad vi befarade. Det var en process där det är så att kommissionen tar fram ett förslag och sen så ska det också hanteras i parlamentet och i medlemsstaterna via rådet. Då. Så det är en process där det är tre parter inblandade. Och framförallt i parlamentet så hade man mycket högre ambitioner så det kunde blivit väsentligt värre än vad det blev. Det är fortfarande utmanande. Vi ska öka upptaget i skogen med ungefär 10%. Och det kommer inte bli lätt. Men vi kan vidta åtgärder för att stärka tillväxten som gör att vi kanske kan nå det där då.
Och hur påverkar detta skogsägarna?
Ja, det vi har varit rädda för och det vi absolut inte vill se är att man inför någon sorts begränsningar i möjligheten att avverka skogen. Då. För det skulle i så fall kunna slå både mot industrin och landet naturligtvis men också mot enskilda skogsägare, stora eller små.
Vad tänker du, Pelle, kring detta?
Jo, men alltså, det var ju skönt att det inte blev riktigt så illa som vi befarade kanske men fortfarande är det en stor utmaning. Och det som är en utmaning är ju att det är ju den växande skogen som binder kol. Det är framförallt den skogen som om man hårdrar det, men mellan 20 och 60 år eller någonting sånt som växer allra mest och binder mest kol. Det är också den som, vad ska vi säga, den skog som växer in i det här åldersspannet är ju redan planterad och etablerad. Så det är svårt att på kort sikt, man tänker att ja, vi kan använda mer förädlat material, vi kan använda mer exotiska träslag och sånt. Men den effekten är lite för långt fram. Sätter vi en ny förädlad planta idag så binder ju inte den speciellt mycket mer kol närmaste 10 åren än vad en oförädlad planta gör. För den växer ju så lite i kubikmeter första åren. Så att den skogen som vi har att jobba med för att lösa detta, den är redan på plats. Och då är det kanske effekter som gödsling eller ja, att vi kanske ska gallra lite svagare i markerna så vi faktiskt behåller lite mer av våran tillväxt i skogen eller så. Men det vi har att jobba med, det finns redan på plats. Det vi tillför eller förändrar, den effekten är för långt fram egentligen. Så det är väl kanske utmaningen.
Ja, och du är inne på något väldigt viktigt här att skogen, vi jobbar ju med så långa ledtider, det tar ju så lång tid för saker att hända. Så att de åtgärderna vi tar nu, det kommer ju dröja innan vi kan se tydliga effekter. Det är egentligen gödsling som skulle kunna ge en stor effekt på kort tid.
Ja, gödsling och minskad avverkning. Ja. Det är de två vi har egentligen att jobba med. Och det får ju ganska stora effekter om vi ska göra 10% med det. Då kommer det märkas.
Tycker ni att man har missat någonting då i den här lagstiftningen? Att man inte har med det här perspektivet?
Ja, jag tycker det vi pratar om nu då med tidsperspektivet, att vi måste göra saker som är bra både på kort och lång sikt. Så vi kan inte göra någonting, minska avverkningar på kort sikt för det kommer att slå tillbaka både mot tillväxten på lång sikt men framförallt mot den totala klimatnyttan i form av att vi kan ersätta andra produkter. Så det är kontraproduktivt ur klimatsynpunkt att minska avverkningarna för då kommer vi att ersätta de produkterna med fossilt.
Nej, precis, jag instämmer. Så att det blir spännande.
Och hur ska det fördelas då om vi ska minska avverkningarna? Vem bestämmer? Du får avverka, men det får inte du.
Nej, men det där är en jätteintressant fråga som du är inne på. För vi har ju inga verktyg för att göra det idag. Om vi säger att du inte får avverka din skog, då kommer ju industrin att köpa mer av min skog istället. Utan då måste man införa någon sorts kvotsystem eller någonting. Och det där är ju dyrt, komplicerat och kommer ändå drabba skogsägarna.
Ja, eller ersättningar då för de som väljer att låta skogen stå.
Ja, det skulle man ju kunna tänka sig.
Det är också dyrt.
Ja. Men det finns det blir ju inga sådana modeller idag.
Nej.
Och det är ju det här, det är tidsperspektivet hela tiden. Det är ju korta ledtider, det här ska ju hända ganska snabbt. Så att här kommer väl den här nya skogsutredningen också då, som vi har på plats om, ja, inom ett par år i alla fall då. Så ska vi se om det kommer några tydliga direktiv och tydliga inriktningar där som kan påverka det då.
Ja, för genomförandet då i Sverige blir viktigt, och den här skogsutredningen kommer kanske titta på den här frågan, men det finns också ett sånt uppdrag i den miljömålsberedning som pågår nu då, att titta på hur ska vi kunna klara det här målet inom LULUCF. Och jag sitter med som expert i den här processen, och vi famlar ju efter bra verktyg. Och där ser vi då, både vi från näringen och politikerna letar ju efter någonting. Hur ska man kunna uppnå detta? Och jag brukar säga att utfallet, det styrs ändå i slutändan av vädret. Alltså, regnar det mycket, då växer det bra, och då har vi förutsättningar för att nå det här målet. Får vi torrsomrar, så finns det ingenting vi kan göra som gör att vi kommer att klara det här målet.
Nej, och där har vi en oroande utveckling de senaste 5 åren, där vi faktiskt ser att tillväxten har avtagit i Sverige. Antagligen på grund av torka och efterföljande skador med granbarkborreskador och även nedsatt vitalitet på granskogarna. Och det gör ju inte saken lättare om den här, vad ska vi säga, kurvan som vi haft, som har varit sakta ökande hela tiden, om den har fått en liten knäck, om det är tillfälligt eller om det är en bestående effekt, det vet vi ju inte, men det pekar ju tyvärr inte riktigt i våran fördel, utan snarare tvärtom, att det liksom, att utmaningen kanske är ännu större. Hade det sett ut som det gjorde för 10-15 år sedan när man tittade, då kanske det här hade varit lite mer av en, vad ska vi säga, de här 10% hade kanske kunnat lösa sig utan någon större ansträngning. Så ser inte verkligheten ut just nu, utan nu är det ju en rätt stor utmaning.
Och om vi inte når upp till de här 10%, vad händer då?
Ja, det vet vi faktiskt inte ännu. Det målet är satt för egentligen då, åren fram till 2030, och 2030 då som mål. Och vad konsekvenserna blir om man inte når det är faktiskt inte tydligt definierat. Men vi utgår ifrån att man kommer fortsätta med mål för skogsänkan då. Så att då kommer betinget säkert att öka över tid. För så är det byggt fram till 2030. Det är en period fram till dit. Och når man inte sina mål, så får man en ökning av de framtida målen.
Magnus, vet du hur återvätning kommer in i detta? För det är ju en stor satsning nu från politiken att vi ska återväta våra skogliga våtmarker, dikade våtmarker. Betinget är väl, ja, om jag hörde rätt, så var det 100 000 hektar till 2040 eller någonting sånt, och sen finns det väl delmål på detta. Är det också en LULUCF-fråga eller är det någonting annat?
Nej, det stämmer. Det ingår i LULUCF. LULUCF, det är inte bara skog, utan det är ju jordbruksmark, våtmarker och även bebyggd mark och så vidare. Så all form av mark, enkelt uttryckt. Har man tyckt att man har större möjlighet att göra åtgärder i skogen inom de flesta andra områdena. Återvätning är en sån åtgärd, det kan man göra både i skogen men också på jordbruksmarken.
Just det. Så där finns ju åtminstone någonting som man kan jobba med som inte kanske direkt påverkar vår skogliga produktion. Till viss mån absolut. Men det är ju en fråga som jag inte är speciellt insatt i, så vi kanske inte ska lägga för mycket tid på den.
Men egentligen så drabbar ju detta skogsägarna i allra högsta grad, utan det är ju de som äger skogen som ska lyckas med det här.
Ja, så är det.
Ja, och det är där som jag tycker är lite intressant, för att istället för att se dem som ett, vad ska vi säga, de utgör ju en potential att lösa de här problemen. De borde ju liksom ses de sitter ju på en guldgruva om vi ser det så. Om nu målet är att binda mer kol i skogen eller i marken eller vad det är för någonting, så är ju skogsägarna vinnarna. Men så känns det inte riktigt just nu. De känns snarare som att de är förlorare. Och det är ju någonting som jag känner att det måste vi liksom hitta nyckeln till. Skulle de se sig som vinnare i detta och att det är någonting positivt, då kommer vi klara det här. Men i dagsläget så... Magnus, du får rätta mig om jag upplever det fel, men jag känner det inte riktigt så.
Nej, men återigen, jag tycker inte man ifrån Bryssel riktigt ser värdet av skogsägarna och deras engagemang.
Nej, precis.
Att man kunde på ett mycket bättre sätt involverat dem i både LULUCF-frågan men också andra skogliga frågor. Sett dem som en resurs, haft med dem bättre i processen och det här långsiktiga perspektivet tror jag är helt avgörande att man i nästa omgång här nu då får in. För vi kan inte lösa klimatet med kortsiktiga åtgärder i skogen, utan det är klimatet, det kan vi bara åtgärda genom att sluta använda fossilt.
Avskogningsförordningen är ett annat begrepp som man hör då och då. Mm. Vad innebär det?
Det är också en lagstiftning, den är beslutad och klar och ska nu implementeras då i medlemsstaterna. Den syftar till att minska den globala avskogningsproblematiken ska jag säga, och även då skogsförstörelse. Så att inga produkter som har lett till avskogning eller förstörelse av skog ska kunna få sättas på marknaden i Europa. Den ska inte heller kunna få produceras i Europa. Och det är ju vällovliga och viktiga syften naturligtvis. Vi var lite oroliga under processen att de här definitionerna av avskogning eller skogsförstörelse, skogsdegradering, att de skulle bli ett problem för svensk skogsbrukare. Att de på något sätt skulle kunna påverka och begränsa. Inte bara svensk skogsbruket men även annat. Men de blev ganska bra så att de tror vi kan leva med. Utmaningen är snarare i de spårbarhetskrav som är. För att man ska, när man sätter en produkt på marknaden, det kan ju vara en kartong med chokladkakor. Då ska man veta att ingenting, varken i chokladkakan eller förpackningen, har lett till avskogning. Och det kan ju vara i den här förpackningen och i de kakan så kan det vara material från olika delar av världen och man måste kunna spåra det och garantera att ingenstans har det uppstått skogsförstörelse, skogsavskogning.
Så det känns som en utmaning mer för bolag att kunna redogöra för sina material?
Ja, det är en jätteproblematik för, och inte bara våran bransch då, utan alla branscher som använder avskogning, det drivs ju av jordbruk. Alltså det handlar om att man ta bort skogen för att odla upp marken. Och det är ett problem i framförallt Sydamerika och Asien. Men de förädlingskedjorna sen är ju väldigt komplicerade. Så att det är ju otroligt svårt att kunna ha koll på exakt vad som ingår i. Alltså varifrån de ingående komponenterna kommer ifrån, om jag tycker mig så.
Nej, precis. Och vi har ju en god spårbarhet tack vare våra skogscertifieringar idag i svenska skogsbruket. Men vi vet ju inte om det kommer vara tillräckligt i det här fallet. Eller om det måste vara ännu mer specifikt. Det är ju så att så fort en stock har passerat vårt sågverk och delats upp i olika delar så har vi både plank och bräder. Men sen har vi ju då spån och kutterspån och cellulosaflis som åker vidare till olika industrier. Och att följa dem tillbaka till skogen till den respektive träd är ju helt omöjligt.
Nej, men jag håller med. Vi har jättebra förutsättningar för att klara spårbarheten. Och vi har inga problem med spårbarheten fram till industri. Utan det är sen när spån från ett sågverk går till ett massabruk och så levererar man massan till ett pappersbruk på kontinenten. De köper pappersmassa från olika håll. Så ska man ha spårbarhet på det.
Jag blev vimmelkantig bara jag hörde det där.
Ja, så att det är en utmaning och vi vet inte ännu riktigt hur det här kommer att lösas och hur vi ska jobba med det. Men som, precis som Magnus säger, vi är inte speciellt oroliga för det svenska skogsbruket. Vi har inga problem med avskogning på det sättet.
Nej, jag tänker också i med vårt lag att vi måste återplantera.
Precis.
Och, ja, nej, så att det är inte där problemet ligger så att säga, utan det är snarare i den här spårbarhetskedjan då och hur den kan komma att tillämpas.
Men är detta en fråga som vi tycker att skogsägarna bör liksom läsa på om och bli mer kunniga kring, eller är detta en fråga som mer drabbar oss som jobbar inom industrin?
Jag skulle säga att det är en fråga för företagen. Alltså, Vida måste naturligtvis följa den här frågan och förstå hur den ska tillämpas. Men som skogsägare så behöver man nog inte kunna jättemycket.
Är det några andra stora EU-frågor som vi ska vara vaksamma på just nu?
Jag skulle säga att de flesta lagstiftningarna är redan beslutade och klara. Den här mandatperioden går ju mot sitt slut. Så att just nu är det några enstaka lagstiftningar kvar, men bara för att signalera att det inte är över för det. Utan vi får snart en ny kommission, ett nytt parlament, och någon gång under nästa år så drar deras arbete igång på allvar med revideringar och kompletteringar av lagstiftningar. Jag tror att vi kommer att få se massor med lagstiftningsförslag ganska snart igen som berör svenska skogsägare.
Så just nu kan vi andas lite, läsa på de nya regler och lagarna som har kommit och så tar vi ny kraft sen.
Ja, men precis. Vi samlar kraft nu och tar ett djupt andetag.
Ja, precis.
Det var ju skönt att höra att inte... Att det inte avtar utan att det kommer en våg till så att vi har något att göra även kommande år.
Exakt, det ska vi vara väl medvetna om.
Ämnen till nya poddar.
Precis. Och valet är ju i juni.
Mm.
EU-val. Hur kommer det påverka Sverige och skogsindustrin, valet i sig?
Ja, men återigen, vi var inne på det förut, att enskilda personer kan ha väldigt stor inverkan på de här olika lagstiftningsförslagen. När förslaget hanteras i Europaparlamentet så är det uppbyggt ungefär som den svenska riksdagen då, med utskott som bereder frågorna. Det vill säga att titta närmare på dem och ta fram förslag till ändringar, kompletteringar. Och där är det enskilda personer som kan ha väldigt stor inverkan. Så att alltså, vi får ledamöter i parlamentet som är intresserade, kunniga och beredda att driva frågor som är viktiga för vår bransch. Det är jätteviktigt.
Och våra egna svenska som vi har i Bryssel, hur skogliga har de varit historiskt?
Jo, men jag tycker nog att generellt sett så är alla parlamentsledamöter, de kommer från ett land där de vet om att skogsnäringen är viktig. Sen hamnar de i lite olika utskott, så att det är inte alla som mer konkret jobbar med våra frågor. Men jag tycker överlag att vi har bra dialog, bra kontakt med våra svenska parlamentariker. De är intresserade av våra frågor och förstår att de är viktiga för oss.
2019 var det enbart 51% som röstade i EU-valet.
Mm.
Vad säger ni? Tycker ni att vi ska uppmana svensken att gå och rösta?
Det blir ju så att ju färre som röstar, ju viktigare blir ju din egen röst. Så att vill man påverka så har man ju en ännu större chans då i EU-valet tack vare att det är färre som röstar än vad det är i riksdagsvalet. Så att det tycker jag.
Jag tänker som så att de flesta lagarna som stiftas, de stiftas inte i Stockholm utan i Bryssel. Alltså, det finns lite olika uppfattningar, men klart är att majoriteten av de lagar som vi har att följa i Sverige, de stiftas i Bryssel. Alltså är det på många sätt nästan viktigare än det svenska valet.
Men hur mår svensk skogspolitik? Jag upplever att det har blivit nästan mer utmanande att vara skogsägare.
Ja, men på ett sätt har det ju varit så under ganska många år att det har utvecklats massa lagstiftningar som vi har haft problem med att hantera i Sverige. Jag tänker på artskyddsbestämmelser och annat som har varit ett bekymmer. Men jag tycker också, och det kanske bara jag som är överdrivet optimistisk, men vi pratar mer om bioekonomi, vi pratar mer om hållbar tillväxt och behovet av att fasa ut det fossila. Jag tycker mig se en sån liten förändring i samtalsklimatet.
Vilket ändå är positiva saker som vi alla står bakom.
Absolut, jättebra.
Mm.
Ja, men skogsfrågorna har ju blivit mer på agendan i Sverige generellt sett senaste 5 åren än vad de var tidigare. Och det är ju positivt i förlängningen. Sen kan det vara ganska turbulent nu då medan det är så innan man har hittat den nya vägen fram. Så att jag tror det kommer att bli bra och jag tycker det är jätteskönt att regeringen nu har tagit tag i och vill få en ny skogspolitik på bordet.
Perfekt. Är det någonting ni vill tillägga? Eller är det någon fråga som ni tycker att vi har glömt?
Nej, mitt tillägg är nog att vi lär sitta här igen om ett eller ett par år och diskutera det här och då blir det spännande att se vad vi har för utmaningar då och hur det här landade.
Jag tror du helt rätt i det. Det kommer att finnas massa skogspolitik både i svensk och i Brysselmiljö så att säga, att diskutera de kommande åren.
Men då säger vi så. Då har vi en dejt om 2 år så syns vi igen.
Gärna det.
På återseende.
På återseende. Så tack snälla både Magnus och Pelle för att ni kom. Och tack för att du valde att lyssna. Och nästa avsnitt av Vidas podd kommer i slutet av mars, så vi hörs då. Tack och hej!
Hej då!
Hej!
Det här är Växande världen, en podd från Vida.